Podplay.
Nu samarbetar Toppmöte med Anders S. med Podplay. En ny podcastplattform där du hittar den här podden Toppmöte med Anders S. som sagt och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där vet jag. Antingen på podplay.se eller appen Podplay. Du status just nu Peter. Hur är relationsstatus just nu?
Nej men jag är...
Är du lycklig?
Nej men det är en fånig fråga. Det är klart jag inte är lycklig Anders.
Varför är det en fånig fråga?
Ja, men varför, vem går omkring och är lycklig?
Det kan man väl vara?
Ja, i korta små stunder.
Ja, ögonblickligen.
Man kan ju få liksom eufori ibland.
Är du lycklig just nu?
Just den här sekunden. Ja, men just nu så känns det ganska bra. Det tycker jag. Men jag kommer ju liksom inte studsa härifrån. Även om det var väldigt trevligt att prata med dig.
Tjena Anders.
Tjena.
Tjena, tjena, tjena.
Välkommen in.
Tack så mycket.
Med färggrann toppluva gör han en inverterad akademisk kvart. Det vill säga anländer 15 minuter för tidigt. Vi börjar direkt med att diskutera helvetet med Comhem-support och hur man efter att ha gått igenom 22 automatiska valmöjligheter och slutligen hamnar hos en kille på Irland som pratar helt obegripligt. Men efter det blir det kaffe och vindruvor. Mannen framför mig är en kollega sedan 15 år, unik i sin komiska stil och en av de mest inkännande och smartaste lustigkurrar jag faktiskt träffat. I tv började han sin karriär som gränslös vildhjärna. På film blev han en puttrig romkom-kille. Han är en gående paradox och en gång försökte han sälja min lägenhet, den vi nu sitter i, men det är en annan historia. Under den här intervjun kommer han att hylla Tinder, men spy galla över kulturetablissemanget och recensenter, trots att han inte kan sluta recensera sig själv under hela samtalet. Välkommen till Toppmöte med Anders S. Fullständiga personuppgifter, tack.
Charles Peter Magnusson, 1,85 lång 44 i skor. Född 74-12-09, tar 80 i bänk och...
Varför valde du ta upp just det?
För att jag tränade igår och tog inte 80 i bänk.
Sammanfatta ditt liv från födsel till just nu på en minut.
Okej, jag föddes i december 1974, växte upp i ett så här övre medelklasssamhälle i en förort som heter Bromma utanför Stockholm med två syskon, en pappa som var hotelldirektör och mamma som var tv-hallåa. Det var väldigt borgerligt, två bilar, stort hus, välmående, ganska inskränkt på vissa sätt. Blev stor, flyttade till USA, pluggade där massa år, hade drömmar om att bli skådis redan som väldigt liten, men visste inte riktigt hur jag skulle gå tillväga. Men började plugga marknadsföring, gjorde det i San Francisco ett år och kom på att det här kan man inte slösa bort livet på. Började sen plugga film och filmhistoria, såna här saker, och läste det i 4 år totalt. Hade 1 år kvar när jag skulle få min fil. Kan, hoppade av, gjorde en pilot på ett program som blev väldigt, som jag fick spela in då, som heter Pyjama, som blev väldigt populärt. Gjorde det och träffade David Hellenius, jobbade tillsammans med honom i många år, gjorde olika humorprogram, fick ett barn, flyttade runt lite och sen kom jag hit.
Det här kände jag var din bästa grej.
Ja, kanske. Kanske.
Det här var right up your alley. Du gillade det där.
Ja.
Du gillar att prata fort och liksom sammanfatta.
Ja, det är roligt. Ja, men det är intressant att du säger det. Jag tycker det finns en konstart i att sammanfatta komplexa skeenden lite slagkraftigt och lite kort. Mm. Det gör man ju alltid våld på någonting. Man måste ju ta bort massa saker. Men det finns något roligt i det.
Jag tog inte tid, men det kändes som ungefär minut.
Ja, kanske 45, tror jag.
Kan till och med så pass. Alltså. Ja. Det är just nu oktober månad. Vi har haft ett turbulent år såklart. Hur har ditt liv varit det här året?
Jag har mest haft mer tur än något annat. Jag sitter och skriver på massa saker. Det är det jag gör mestadels. Och det kan man ju göra. Hur många, även när det under pandemitider. Sen har jag filmat då i sommar med släkten, som humorprogram på Kanal 5 som vi gjorde femte säsongen av. Det var ju inte självklart. Det är många tv-produktioner som har ställts in. Men den här gjorde inte det.
Hade ni restriktioner när ni gjorde så med släkterna?
Det hade vi däremot. Det var mycket restriktioner och mycket saker att tänka på. Och vi jobbade ju med några äldre, Kristin Henriksson och Ankel Idén. Så där fick man ju verkligen vara på tåna på massa olika sätt. Sådär.
Skriva om scener som när ni höll avstånd och sånt?
Det gjorde vi. Jag fick till och med skriva om hela avsnitt.
Har du själv varit rädd för att bli smittad?
Ja, men helt ärligt, inte någonting. Och det kanske är omdömeslöst. Men jag har ju alltså, tänkt på hur jag beter mig på alla sätt. Men jag är inte så rädd för sådana saker. Det är inte sånt som jag är så rädd för. Jag är lite sådär...
Du är inte ängslig av dig?
Nej, inte kring så här, inte kring virus. Jag menar, hade det här varit som en Hollywoodfilm och man blev en zombie så kanske jag hade agerat annorlunda. Men jag tänker så här, jag är alltså, frisk och kry och inte riskgrupp. Så att jag tänker att jag borde ju rimligen klara det personligen. Sen så tänker någon då, ja men du kan smitta någon och så vidare. Och så är det. Men man kan inte gå omkring och må dåligt hela tiden, för det blir helt hopplöst. Mm. Men nej, jag har inte varit en sån som, jag har inte varit orolig. Jag är inte orolig. Jag är inte det bara.
Hur tror du att vi kommer se på det här som har hänt det här året om 10-20 år? Det har ju varit en fullständig global kollaps. Liksom i hela världen. För någonting som där dödstalen inte är så höga egentligen som man kanske befarade.
Nej.
Är det svära i kyrkan det här? Eller förstår du? Tänk.
Ja, jag förstår.
Är det en överreaktion? Jag leker med tanken ifall inte det här är alltså årtusendets överreaktion.
Jo, men så kanske det är. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det. Jag har tänkt på andra saker som jag undrar om hur vi kommer återblicka på andra saker i samhället då. Men du kan ha poäng i det, och det finns väl de som tar för idén att man ska bara strunta i det liksom, och låta saker och ting vara. Det rimmar ju inte riktigt med tidsandan vi lever i. Jag tänker att så kanske det är som du säger, att vi kommer minnas det som en enorm överreaktion. Men jag tänker att vi lever ju i en tid då man liksom, man ska skydda saker till varje pris, även om det sker på bekostnad av något annat. Det kan ju ibland leda till att någon annan eller något annat drabbas ännu värre lite senare i ledet.
Mm.
Men det hänger ju ihop med vår fixering vid säkerhet, tänker jag. Alltså hur ser det ut i bilar och bilbälten och icke-röka och allting. Det räcker med att åka till ett land som Thailand, där alla har varit, eller liksom Sydostasien eller sådana länder där det kommer en familj med 7 barn på moppe och en morsa med 2 cigg i munnen och 4 kassar mat. Och man får en känsla att de har ett lite mera...
avslappnat förhållande.
Eller lite mer salavi-inställning liksom. Nej, inte salavi, vad heter det?
Sånt är livet.
Sånt är livet.
Det
blir som det blir. Läsesfär, ja precis. Mm. Och då tänker jag, eller som min egen fixering kring cykelhjälm. Jag cyklar mycket och sådär. Cyklar jag 10 meter utan hjälm så känner jag obehag. Och det finns någonting liksom lite osunt i det. Vår enorma rädsla för att skada oss eller göra oss illa och sådär. Jag tänker att det finns en koppling till det och covid, den här enorma ängslan som finns, kanske.
Och sociala medier är ju alarmismens bästa vän.
Ja, och det värsta som kan hända är ju inte att man dör i dagens samhälle. Det är ju att man blir ut, eller att någon blir arg på en och skriver något dumt om en och sånt där. Alla är ju så rädda för att göra fel. Och då tänker man, det rätta måste väl ändå vara att rädda så många till vilket pris som helst. Men jag tänker, kanske sker det till, ja du vet, det finns ju många som pratar om det också, att det leder till andra problem med psykisk ohälsa.
Ja, men inte bara det. Jag hörde siffror på Godmorgon Världen som är alltså 135 miljoner människor på grund av den här lockdownen har tvingats in i akut svält. Mm. 160 miljoner har tvingats in i akut fattigdom. 11 miljoner flickor har blivit gravida, bortgifta och kan inte gå tillbaka till skolan på grund av detta. Det är siffror som man måste ta med i någon slags beräkning när man gör analys av detta.
Men det blir för stort. Det är ju ingen som kan ta in allt det där. Jag har också hört det här. Och att, alltså, den resan vi har gjort de senaste 20 åren som har minskat fattigdomen med, jag vet inte hur många procent, i tredje världen. Och så, det har ju liksom, det har ju varit en enormt lyft.
Mm.
Och jag läste också häromdagen att det är liksom bortraderat mer eller mindre.
Mm.
Jag vet inte, jag kan inga siffror. Men det är ju en intressant tanke. Men ett problem är väl att det är så abstrakt. Det är så svårt, alltså... De där siffrorna, man undrar ju direkt hur fan har de kommit fram till det?
Nej, men det är FN-siffror. FN beräknar ju sånt där hela tiden.
Jo, precis. Ja, men det är ju det. Det är FN-siffror. Absolut.
Ja, men
jag köper det. Men man undrar...
Du kan säkert slå hål på det som någon crème brûlée på mig. Men samtidigt är det ju ändå... Man får, om siffrorna kommer från FN och det är under vissa liksom, parametrar, så får man väl ändå ta till sig de siffrorna.
Precis, man heter Donald Trump. Nej, men, ja, men jag köper det och jag håller med. Jag köper det 100%. Men vad jag menar på det abstrakta är att det är svårt att ta till sig sådana siffror, tror jag, för människor. Mm. För att, alltså, du pratade om att, vad sa du, hur många tusen tonårstjejer har blivit gravida?
11 miljoner.
11 miljoner, det är ju fullständigt absurt. Mm. Och då tänker man, vad leder det till i sin tur för problem?
Vad leder och akut fattigdom? Svält till?
Ja, exakt. Att det är så otroligt abstrakt och stort och ringa på vattnet som kanske inte ens FN kan lista ut. Och det gör att folk tänker nog till syvende och sist, ja, absolut. Men nu är vi här och nu. Mm. Och nu måste vi rädda den där potentiellt sjukliga tanten som ska åka 56ans buss. Mm. Och det är väl något i det också, att det är väl så här och nu.
Måste man ju göra någonstans. Men min poäng är då kanske att man skulle sätta in stenhopp och riskgrupp och öppna upp för resten.
Jag tycker det låter rimligt.
Ja.
Absolut. Jag tänker första halvåret så gjorde man ju inget annat än att prata om det här. Nu är jag så trött på det, ja. Så att jag känner, det blir väl vad det blir.
Folk dör.
Vissa lever, ekonomin går åt helvete.
Du klarar dig bra, du har gott ställ.
So far. Uh-huh. Ja, absolut.
Är du ekonomiskt oberoende, Peter Magnusson?
Gud vad jag inte är det. Inte nära, Anders. Tyvärr.
Skulle du kunna sluta jobba nu och leva på de pengarna som du har tjänat in på din enorma karriär?
Ja, till jul kanske. Alltså, det är inte så att jag kan dra. Men gud,
till procenten man kommer på födelsedagen.
Ja, exakt. Det är 46. Nej, men absolut inte. Nej. Oh, nej. Långt ifrån.
Tjänar man mycket pengar på att göra film?
Nej. Det gör man inte, i det korta svaret. Alltså vi bor och lever i Sverige. Det kostar 30, 40, 50 miljoner att göra en film. Och vi har en potentiell tittarskara på kanske en monsterhit idag, ses av 500 000 människor. Det är bara att räkna. Du blir ju inte rik på att jobba med underhållning i Sverige. Det är ett för litet land. Det är för liten marknad så länge man jobbar i Sverige. Det är svårt. Mm. Men om du är ute efter att bli rik och tjäna jättemycket pengar, då ska du inte in i underhållningsbranschen och jobba med film och tv. Du kan klara dig bra och må gott och ha råd med en garageplats i innerstan. Men det svider, kan jag säga. Det är ingen självklarhet. Mm. Så att det är inte mer än så. Det är inte mer än att det gör ont varje gång jag betalar min garageplats ordentligt. Så att, är det pengar man är ute efter, då ska du ju jobba med någonting annat. Mm. Definitivt.
Och den senaste filmen hette...
Tills Frank skiljer oss åt.
Tills Frank skiljer oss åt, ja. Du har hamnat lite i ett du gör liksom romantiska komedier.
Jag har gjort ett antal sådana. Nu kanske jag är klar med det. I alla fall på ett tag. Det finns annat som jag vill göra och som jag kommer göra framöver. Men jag tycker att det är kul...
Klar med det? Vad menar du då? Romantiska komedier?
Ja, eller så här... Jag vet inte, för man säger någonting sen så blir det inte så ändå, så att jag vet inte, men nästa projekt kommer inte vara romantisk komedi, för det känner jag att jag har gjort nu ganska mycket. Och känner mig själv lite mätt på det, men jag vill göra lite, jag vill göra andra saker. Absolut. Det är också väldigt lätt att känna sig som en klisché när man pratar om det.
Men du,
det är min största rädsla att känna mig klischéartad.
Ja, jag känner det. Ja. Varför är du det? Är du rädd att du ska jag som liksom vanlig och ordinär eller vad då?
Nej, men det är jag. Nej, men jag tycker det är väl, jag har väl en väldigt känslig klischévarningslampa. Jag är själv väldigt känslig för det. Det värsta jag vet när folk liksom låter banala. Jag vill inte låta banal, för jag tänker att jag är inte det.
Nej, verkligen inte. Nej. Men varför är du rädd för att låta banal? Du är ju allt annat än banal.
Du har rätt. Nej, det är fegt. Jag ska sluta med det. Jag ska tänka på det.
Du också vänder väldigt fort.
Ja, det gör jag. Jag är ganska svajig ryggrad.
Hur skulle du säga det svenska filmklimatet är? Svenska Filminstitutet ger ju pengar för att man ska göra filmer. Mm. Hur ser man på sådana filmer som du gör, den genren du är i?
Till att börja med vill jag säga så här, svensk filmpolitik och svensk filmkultur generellt. Jag är inte så intresserad av den överhuvudtaget, men jag får ofta sådana frågor. Jag följer inte för svensk film, jag är inte intresserad. Jag var faktiskt på Guldbaggegalan i år för första gången på... många år. Jag har varit där förut, men det var säkert 6-7 år sedan jag var där. För att jag känner att jag har ingenting där att göra. Jag känner mig lika hemma där som jag skulle göra om jag gick på AstraZenecas julfest. Härligt talat. Jag känner att jag vet inte... Jag känner ingen samhörighet. Därför att de hyllar någonting som jag inte håller på med. Och jag menar inte att den typen av film och den typen av kultur inte ska finnas. För det är såklart superviktigt, det menar jag. Men...
för att svara kortare på din fråga, så är det ju så att det ses ju ner ganska kraftigt då på den typen av kommersiell komedi som jag gör. Kommersiell, vad är det för jäkla ord?
Allt är väl det.
Ja, men, så här, jag skulle tycka så här, film som faktiskt försöker vända sig till en publik. Mm. Om du förstår vad jag menar. Det är någonting som jag ska inte säga föraktas, men
Guldbaggegalan är ett bra exempel. Där premierar man filmer och hyllar svensk film som ingen har sett knappt. Och inte ens kulturministern har sett en enda film.
Nej, och
det säger ju lite grann.
Ja, det är ju ett problem. Därför att om man jämför dem med till exempel Oscarsgalan, det blir fånigt att jämföra med den, men de försöker efterlikna den lite för mycket. Och det skulle kunna vara en start att försöka göra en egen gala istället, som inte försöker plagiera någonting som ligger ljusår ifrån det vi gör. Men om man jämför med Oscarsgalan då till exempel, så det gemensamma med alla de filmerna som faktiskt vinner en Academy Award, som det heter, det är att folk faktiskt har sett filmerna. Om ingen har gått och sett dem, då menar man ju att men då kan den inte få pris, för då har den inte fungerat, då är den flopp. Det blir lite konstigt, kan jag tycka då. Och det menar jag då, för att jämföra där, du har ju en jury för all del, men om juryn har en sån extremt diametralt motsatt åsikt mot vad alla andra människor tycker, så blir det liksom en sån enorm diskrepans mellan de människor som faktiskt ska gå och titta på filmen och de som då tycker sig kunna detta.
Men består det här avgrundsdjup? För det är ju en jättespricka. Mm. Alltså det är några förståsigpåare då, kan man tycka, som bestämmer sig för att de här ska bli utsedda till Sveriges bästa film och så vidare. Och sen publiken tycker någonting annat för de har sett
den. Då kommer vi nära någonting som heter så här pretensioner. Så här. För jag tänker så att folk som är riktigt, riktigt pretentiösa, jag har en teori om det. Men pretentiösa menar du, som tar sig själv på väldigt stort allvar. Det kan vara inom kulturen, det kan vara en bilmäck, det kan vara vad som helst. Det kan vara en astronaut eller fotbollsspelare. Folk som tar sig själv på stort allvar och inte har så mycket självdistans. Det bottnar ju i en osäkerhet, och det bottnar alltid i en enfaldighet, tänker jag. Folk som är lite, lite, lite korkade. För är man smart och begåvad, då behöver man aldrig vara pretentiös. Det är ju ett sätt att försvara sig. Och det är det som jag tror är ett problem, att hela den lite smalare då kultursektorn i Sverige, som där inte så himla många människor känner sig kallade till, ju smalare och mindre konsumerad den sektorn blir, desto pretentiösare måste den bli för att överhuvudtaget rättfärdiga sin egen existens. Mm. Det är också därför som kritiker inom alla sfärer, eller inom alla
områden,
film eller teater eller cirkuskonst eller what you have, är ju ofta väldigt pretentiösa att ta sig själva på stort allvar. Därför att om de inte var det, så skulle de liksom inte ha ett existensberättigande, tror de själva, och kanske med viss rätta då. Man måste vara lite snobbig i det här lilla landet då, därför att annars så känner de att de inte har något skäl att finnas till. Om en kioskvältare, en film som ses av 1 miljon människor eller 500 000 människor, också får bra recensioner, det händer då och då, men inte så ofta. Om den också får bra recensioner, då kanske den här filmrecensenten tycker själv, men vad har jag att tillföra? Publiken har ju själv sagt att om jag också ska sitta här och säga att den är bra, då fyller inte jag något syfte.
Ett letande efter originalitet, eller det?
Ja, och problemet är ofta, tycker jag då, nu hamnar vi i den här recensionen, det som hyllas är inte särskilt ofta originellt. Ibland så är det, men oftast är det inte det. Tvärtom så är det ofta extremt mainstream inom den smalare sektorn, om du förstår vad jag menar. För jag tycker så här, det får finnas plats för olika saker. Det får finnas plats för det breda och för det smala. Man får ju såklart göra världens smalaste, mest avantgardistiska, märkliga film man vill. Men det borde ju också få finnas plats för det breda som drar folk. Och framförallt då i dessa tider när man pratar om extremt dåligt svensk film har gått, så blir det så konstigt när man då med det här djupa föraktet. Min senaste film, Tills Frank skiljer oss åt, jag fick urdålig kritik. Det är jag ju van vid. Det har ju liksom, så har det sett ut mestadels i min
karriär. Har dina filmer fått bra kritik någon gång?
Nej, lite upp och ner. Men nej, inte bra. Inte liksom så här översvallande bra kritik. Men vissa saker har ju fått bättre eller sämre. Frank fick jättedålig. Och jag känner så här, jag kan säga från djupet av mitt hjärta så berör det mig inte längre alls. Det gjorde det i början. Jag kunde bli provocerad. Man ville liksom skicka en bajskorv till en recensent och sådär. Det gjorde jag aldrig. Jag var nära att göra det till Leif Furhammar. Han har vikt hädan.
Hur hade du tänkt gå tillväga då? Alltså rent praktiskt, jag undrar det, för folk, man hör ju ofta det.
Men... Nej, och där någonstans cancellerades den idén. Min första recension någonsin var faktiskt av just Leif Furhammar när jag gjorde program som heter Pyjamas 2001. När vi sprang upp på stan och busade med folk med dold kamera och så. Då skrev han att det var, jag gjorde bland annat en invandrarkille som stod på Stureplan med en högtalare och skrek svart taxi, försökte sälja svart taxi. Det tyckte han var rashärsket. Okay. Vilket jag tyckte var ganska konstigt ordval. Och sådär.
Ganska roligt ordval.
Ganska roligt och inte helt, kanske hade inte hängt med i tiden. Aldrig. Men hur som helst. Jo, men det måste finnas plats för det breda och... Och jag känner som med recensenter att ibland så, det känns som att de har ett uppdrag att de vill liksom sänka det som då inte, alltså så här, att det finns en känsla av att det bara får finnas plats för det smala och konstiga, för att berättiga deras existens.
Självförhärliga sig själv.
Ja, men självförhärliga sig. Det är det här alla människor vill vara speciella. Pizzabagaren, taxichauffören, presidenten, filmrecensenten. Alla vill vara speciella på något sätt. Man vill liksom rättfärdiga sin plats i tillvaron. Och vissa gör det genom att bara försöka jobba och vara goda och schyssta och göra rätt. Och vissa gör det genom att sätta sig på andra människor. Det är en genväg. Och det vill jag påstå är... absolut mest grundläggande uppdraget i att recensera överhuvudtaget, det är att ställa sig till doms och att sätta sig på andra människor.
För
att
det här behövs alltså... recensenter då? Eller?
Ja, men, det kan inte jag avgöra. Alltså, i dessa dagar är ju alla recensenter då också. Det finns allt från att folk tycker på sociala medier och sådär. Så att nej, kanske inte som förr, men eller, jag vill ju påstå att jag är inte så ängslig, så att jag kan ju välja, jag kan ju känna själv vad jag tycker är intressant. Jag behöver liksom inte läsa vad någon... tjusig morgontidning tycker för att kunna säga vad jag tycker är bra.
Ja, men jag tänkte ställa en fråga där till som jag nästan känns som att jag har fått besvarad, och det är om du bryr dig om kritiker.
Ja, men så här,
för att det känns ju som att du har ju du går igång.
Ja,
när vi pratar om det.
Jag tycker att det är intressant. Ja, men för ett antal år sedan när jag var tidigare i min karriär, då brydde jag mig betydligt mer, kunde bli upprörd och arg och ledsen om jag blev sågad. Men sen så lärde jag mig, det tar några år att lära sig att ja, men det spelar faktiskt ingen roll. Det gör inte det. Och om man har liksom någon slags ryggrad och en kärna i vad man gör och ett självförtroende och inte låta sig påverkas så himla lätt, man måste, så berör det mindre och mindre, och man måste komma ihåg varför man gör någonting, för vem skulle man göra det. Och om man plötsligt börjar så här anpassa sig efter vad till exempel en Fredrik Salin tycker, då är man väldigt farligt ute, och då förvandlas man väldigt snabbt till en i mängden. Sen kan man tycka då att någon, om man tycker att Tills Frank skiljer sig åt är en skitfilm eller inte, det är okej, men det är min skitfilm. Och som jag är jätteglad och stolt över, och som dessutom är en av de filmer som har gått bäst i år, förra året. Man måste stå lite stadigt på jorden. Och det är ju folk inte så bra på inom den svenska kulturbranschen. För att man liksom, man sagt om en säkert så åker man med. Man vill stå liksom med rätt folk på den här Guldbaggegalan och få deras kärlek, som förvisso är en ormig kärlek. Mm. Och jag har aldrig brytt mig om den, det menar jag verkligen. Liksom, jag behöver inte, jag suktar inte så mycket efter klappar på axeln av den typen av människor.
Men samtidigt känner jag så att det osar ju av liksom någon slags ilska mot kulturetablissemanget. Har du pratat?
Ja, ett djupt frakt från botten av mitt hjärta. När jag gick hit för övrigt så står det några A-lagare här på gatan, några kvarter härifrån. Och då är det en kille som känner igen mig som står med en flaska marinella i handen. Och jag är inte sugen på att ställa mig och snacka. Jag hade dessutom, det var ett telefonsamtal, jag hade AirPods i öronen. Du vet hur idiotisk, vilken töntig man ser ut med dem. Och det går fram och kille, Peter! Och jag tänkte, fan, han vet vad jag heter. Och så, du, fan! Och så skrek han så snälla saker till mig, att han tyckte jag var duktig och kul. Då blir man... Fan, det här låter... Jag vet, gud, ska jag sluta säga hur det låter? Nej, men jag recenserar mig själv. Nej, men jag blev väldigt, väldigt glad av det. Jag blev så jävla berörd av att dels att han visste vad jag hette och vem jag var, och att han liksom sa snälla grejer. Ja. Det gör mig så otroligt mycket gladare än om Jeanette Jentele på Svenska Dagbladet, som är filmkritiker, skulle säga någonting snällt om mig. För att allt där är beräknande. Han var inte så beräknande, kan jag säga. Thank you.
Du, status just nu, Peter. Hur är relationsstatus just nu?
Nej, men jag är...
Är du lycklig?
Nej, men det är en fånig fråga. Det är klart jag inte är lycklig, Anders.
Varför är det en fånig fråga?
Ja, men varför, vem går omkring och är lycklig?
Det kan man väl vara?
Ja, i korta små stunder.
Ja, ögonblick.
Man kan ju få liksom eufori ibland.
Är du lycklig just nu?
Just den här sekunden. Ja, men just nu så känns det ganska bra. Det tycker jag. Men jag kommer ju liksom inte studsa härifrån. Även om det var väldigt trevligt att prata med dig. Nej, men jag är alltså... Jag vet inte, man strävar väl kanske... Jag tänker så här, strävar man inte mest efter att inte vara olycklig? Mm. Och inte det värt ganska mycket?
Just det.
Om man inte är det så tycker jag... Då man
huvudet över... Eller huvudet över ytan.
Exakt, exakt.
Precis. Det räcker. Är du en känslomässig kicksökare?
Jag är inte destruktiv, skulle jag inte säga. Om det är det du är ute efter, att jag riskerar... att jag riskerar mitt liv och mitt sociala anseende. Nej, det skulle jag inte alls säga. Nej, men vet du vad? Är jag en kicksökare, frågade du. Och det, nej, men jag tror faktiskt inte att jag är det. Jag kanske var det när jag var yngre. Så här, jag har väl med åldern lärt mig vad jag inte vill ha i livet, om vi pratar om relationer.
Mm.
Och det tror jag. Och kanske inte... fyra barn och radhus och en och en halv bil och sen sakta invänta döden. Det vill jag inte ha. Men en fin och bra och stabil relation vill jag gärna ha. Och det behöver inte vara så kickfull.
Nej. Bara det funkar så räcker det då.
Ja, men... Ja, alltså...
Är du bra på relationer?
Nej. Nej. Eller jo, jag är, jo, det
vad är status just nu då, relationen?
Nej, men nu är jag väl i inte en relation.
Uh-huh.
Nej.
Uh-huh.
ska jag säga.
Det svänger lite.
Ja, men det kan det väl göra.
Ja.
Det kan det väl göra.
Gillar du när det svänger?
Nej.
Inte, är du säker på det?
Ja, nej, det är jag inte. Oj, förlåt. Ja,
då ringer ditt exa.
Ja. Hej, jag är jätteledsen. Förlåt, nej, jag ska.
Ja. Ja. Ja, du var lite saved by the bell där. Alltså. Ja. Men ja. Förstår du vad jag är ute efter? Att det är ju också ett liv. Att nästan söka liksom lite energi. Att det blir konflikter och man går in och ut i förhållanden. För att det är rätt spännande.
Jo, för all del, det är det väl. Och kanske finns det, kanske finns det ett litet ja där någonstans, fast jag inte vill att det ska vara så. För att framförallt man blir liksom, man passerar 40, då orkar man liksom inte.
Men du, jag tror ju att man växer som människa genom att lägga ihop omdömen som man tror folk har. Men man är öppen för att se en röd tråd i folks omdömen om en.
Ja, men det tror jag.
Om du skulle liksom samla upp alla dina ex,
ja.
Vad skulle alla de säga som var en gemensam nämnare för så här är Peter? Bra och dåligt.
Bra och dåligt.
Mm.
Jag har jättesvårt att säga bra saker om mig själv. För det känns så förmätet när man säger...
Ja, men då skippar vi det då. Då går vi rakt på i kärnan.
Nej, men de skulle nog tycka att jag var komplicerad.
Mm. På vad sätt då?
Ja, men jag kan vara lynnig. Fast också mycket mindre än förut. Jag har lärt mig ganska mycket om mig själv de senaste åren. Jag har ju bott tillsammans med... kvinnor då. Och det...
Varför skrattar du?
Jag vet inte, men ibland så känner jag liksom låter som Stig Larsson.
Nu recenserar du dig själv igen.
Ja, men jag vet, det låter så. Du hör ju. Jag har bott tillsammans med kvinnor. Alltså, vad fan.
Har du ljugit om din ålder någon gång?
Ja, fast uppåt när jag var yngre. Jag skulle liksom aldrig... Jag tänker, nu är man i en ålder då det kanske skulle vara relevant att börja dra av några år.
Mm.
Men det har jag faktiskt aldrig gjort. För det skulle vara så otroligt genant.
Men om du dejtar sådär, om du dejtar någon yngre så ljuger du inte. Du skallar du inte av.
Gud, vad fan. Alltså, för det första känns det ju ganska meningslöst. Det är inte så svårt att ta reda på i dessa dagar. Man har ingenting att vinna på det. Och om det skulle falla på det så kanske, då kanske du får göra det.
Fast det finns en kortsiktig vinst.
Ja, fast den är så kort, alltså, för att smärtan skulle vara allt för hård när det väl uppdagas den lögnen. Ja, men det är någonting också med så här, alltså, totalt nedgörande av det egna själen på något sätt att ljuga ner sin ålder. För men, jag är ju så gammal som jag är. Det är inte, och det är, alltså,
du är 46.
Nej, jag fyller 45. Absolut. Nej, men exakt. Jag är 45. Det märker ni, inte helt okänsligt. Fyller år om 2 månader.
Har du träffat många på Tinder som du har haft förhoppet ihop med?
2.
Mm. That's it.
Eller alltså, jag har ju dejtat, jag har ju, som sagt, jag har ju varit med på Tinder, jag är inte det länge, nu var det ganska länge sedan. Men då, nej, men då dejtade jag det friskt under en period.
Ja. Du skrattar.
Jag plirar Peter med ögonen. Ja, nej, men då drack Riesling och vad man nu gör. Ja.
Nej, för jag tänker om just det, det är många som vill olika saker där liksom, att en, och det här med att ha, vi pratar om det en gång tror jag, att man kan till och med, alltså kan man bara ren vänskap, att det är roligt.
Ja.
Att man inte behöver leta att det är evig kärlek, utan det är stimulerande.
Ja, men det är så här, det är roligt att träffa människor.
Ja.
Och i mitt fall kvinnor. Jag tycker det är kul. Sen ofta känner man ju så här efter en sekund att men det här kommer kanske inte bli någonting. Ibland så känner man så här, men vilken spännande person och så. Men även de tillfällen har känt att jag är inte intresserad av henne. Varken romantiskt eller sexuellt eller vänskapligt eller på något sätt. Jag känner att det här är inte min typ. Så tycker jag ändå att det är liksom lite kul att sitta och ta den här drinken. För man snackar ändå, det är alltid någonting intressant som händer. Jag lär mig någonting av henne. Ja. Och någonting, alltså det är någonting med det som jag tycker om. Och varje person man träffar, alltså, lär en någonting om mänskligheten, tänker jag. Ytterligare ännu en typ av människa man inte visste fanns. Jag tycker det är liksom, jag tycker om det. Jag tycker det är roligt.
Har man en etisk skyldighet då, tycker du, att säga så att nej, men jag är inte ute efter dig på någonting annat än att sitta och ha en kul kväll? Måste man redogöra det? Eller?
Nej, det måste man inte göra. Däremot så har jag starka känslor kring det här med ghosting, som man kallar det. Och så
med
där.
Det?
Ja, men att man bara, om någon tycker om någon och så bara slutar man höra av sig och stänger av som man inte fanns liksom. Att bara att inte svara och så.
Det har man ju gjort och råkat ut för.
Ja, jag har absolut råkat ut för det. Jag tror inte att jag har, ja, kanske någon gång, men jag gör inte så mycket. Jag har väldigt, väldigt stort behov av att kommunicera. Det värsta jag vet är att inte få svar.
Men skriver du då att, men jag är inte intresserad av dig?
Det här, vi kommer in på en stor fråga. Ja. Därför att fortfarande vill jag påstå att det, ja, tack. Ja. Nej, men så här. Om jag har träffat någon och så känner jag själv att jag inte är intresserad, men märker att hon är intresserad av mig.
Mm.
Alltså, du behöver inte avsluta en dejt med att tala om så här. Mina ambitioner är så här. Men om personen frågar så här, hör av sig sen och vill ses igen, och jag vet att det vill jag inte.
Nej.
Då skriver jag det. Fast på ett vänligt sätt.
Du skriver inte, ja, jag kan inte den här veckan, men vi kan väl höra senare.
Ja, det har jag nog gjort om jag faktiskt genuint inte vetat, men jag kanske vill ses igen.
Ja, men om du inte vill ses,
men jag vet att jag vill inte ses igen, då har jag skrivit så här, fan, du är kanonmysig, men jag tror inte att vi kommer ses igen. Någonting trevligt liksom.
Jag tror att det är ganska ovanligt faktiskt. Jag tror de flesta simmar ur bild.
Kanske.
Det är en omsättning.
Nej, men jag gör inte, ja, jag vet. Jag gör inte det. Men och det är inte för att jag är en god människa. Det är för att jag hatar att bli behandlad så själv.
Mm.
Stå upp och bara säg bara. Så här, nej. Tack, du är kanon, men inte för mig.
Jag har svårt för kategoriska människor. Alltså folk som är väldigt principfasta på ett sätt. Alltså som jag sa, så gör man inte.
Nej.
Sån här är jag. Och delar upp sig själv i någon slags fast mall.
Jag har också extremt svårt för kategoriska människor. För svartvita människor.
Mm.
För svartvithet överhuvudtaget. För att hela mitt liv består av å ena sidan och å andra sidan. Allting är färgskalor för mig. Liksom... Jag kan berätta att jag har precis flyttat.
Mm.
Jag bor i radhus nu ute på Lidingö. Jag flyttar från stan. Så ringer man raskt på lite olika grannar och så där. Så var det någon som sa så, jaha, välkommen får man väl säga till det.
Är det överklass?
Nej, det här är ett riktigt svennebananområde. Mm. Välkommen får man säga till öns absolut bästa område. Och det är otroligt roande när liksom en man som är runt 50 säger så. För jag tänker så här, men för det första tänker jag, nej men lilla vän, det är det ju inte. Det vet ju både du och jag. Alltså jag vet inte, jag har inte sjöutsikt, har du? Vi bor i ett radhusområde med 10 meter mellan husen och en tomt som är 150 kvadratmeter.
kom igen, det är inte det bästa området, det vet både du. Det är det bästa som du och jag mäktar med. Vi har inte riktigt råd med bättre än det. Och det är okej, okay. Det är helt okej. Okay. Men vi kan väl vara lite ärligare än så. Men vad jag menar med att det är väldigt roligt med folk som...
Var det så du bemötte honom?
Det var det jag tänkte.
Ja.
Och det där jag stött på många olika ställen. När folk som jämför ska förhöja sina egna val hela tiden. Mm. Och när man är vuxen och ska liksom försvara sig. Jag tycker det är så otroligt genant. Jag blir väldigt generad. Jag tänker, jaha, jag bor här och det är okej. Okay. Jag skulle också kunna bo någon annanstans.
Varför gör folk det? Är det...
Ja, men man vill ju då känna sig smart. Och
att man har gjort det rätta valet.
Ja, exakt, exakt. Och jag har ju aldrig...
Jag hamnar inte bara här, utan jag valde det här stället.
Precis.
Av många andra alternativ.
Precis. Det var för att det var det, den budgivningen som du lyckades vinna efter att ha förlorat massa andra innan. Så är det ju. Kom igen, det är väl klart att jag inte hade valt det här radhuset i Mexitegel om jag hade fått välja vad jag ville.
Det stod inte högst på listan.
Nej, men gud, nej. Det finns mycket bättre områden. Nej, men... Men det jag tycker att det är intressant, för att det gäller ju människor. Jag tycker att när man är då fullvuxen och ska motivera sina val hela tiden. Folk som är 45 år som på riktigt så här börjar bråka, eller så här, det blir lite irriterad stämning kring vem som har närmast commute in till stan. Mm. Ja, du vet, det tar ju 12 minuter från dörr till dörr, va? Ja, det gör det ju inte. Det gör det inte från någonstans in till Stockholm. Absolut inte. Och så säger någon så här, men du vet att vi har ju 15 minuter. Vad är det för diskussion? Liksom, ja.
Och så det här när folk ska ut och resa, så reser de till Thailand, så här, vi åkte till en strand, där fanns inga turister, vi var helt själva på den här stranden. Ja. Varför åker du till Thailand om du inte vill träffa turister?
Ja, exakt.
Du, barn, du har en dotter på 6 år. Mm. En kul ålder. Mm. Jag har själv 2 guddöttrar som är en med 4 och en och 6. Och de pratar mycket och frågar lite mycket.
Mm.
Vi pratade om det innan vi satte igång micken här. Mm. Det här med att förklara saker och ting. Där du känner ett behov av att du måste hela tiden förklara hur saker och ting förhåller sig. Och då sa jag, kan man inte bara säga, men så här, för att jag säger så, ska du göra så.
Ja, nej, men det tycker jag undviker... i det längsta att säga så. Jag tror aldrig jag gör det någonsin här. Också för jag minns när jag var liten och mina föräldrar sa så. Min mamma sa så väldigt mycket. Därför att jag säger det. Och jag kommer ihåg det väl. Jag accepterade det. Jag tyckte det var ett dåligt argument. Och jag tycker att man tappar lite respekt. Respekten blir lite svagare från barnet.
Mm.
Om man säger så. För att framförallt om det beror på barn är olika. För att min dotter är så extremt frågasättande kring allt. Liksom. Hon accepterar inte min auktoritet.
Kan du ta något exempel?
Jo, men det var häromdagen bara, så ska vi hoppa över bilen och säga så här, spring nu inte över gatan. Vi var på en jag skulle droppa av henne hos hennes mamma som bor, det var på kvällen, det var en liten gata, inga bilar någonstans. Men jag ville ju vänja henne, så att påminna henne om att tänka sig för när hon springer över gatan. Spring inte över gatan nu bara. Ja, men varför det? Det kommer inga bilar, säger hon. Ja, visst, men jag vill ändå påminna dig om att du ska inte bara springa över gatan. Ja, men det spelar ingen roll, pappa, för det finns inga bilar här. Nej, jag vet, men säger jag. Men det kan vara bra att tänka på att inte förhålla... rent generellt inte bara springa över gatan, utan titta sig omkring på båda sidorna. Jag hör vad du säger, pappa, men nu fanns det inga bilar. Då kan man ju faktiskt springa över gatan, eller hur? Ja, och sådär. Och sådär håller du på.
Hon har ju rätt.
Ja,
ja.
Hon har ju det.
Varför stod du på dig då?
Ja, precis, exakt, för att jag är för att jag är jobbig. Nej, men jag tänker att för att jag då i mitt huvud, i mitt resonemang, så tänker jag att så vi pratar om olika saker. Hon tänker så här, men här nu är det inte ett problem, och jag tänker jo, medan jag egentligen försöker uppfostra henne och vänja henne vid att alltid generellt titta sig om innan man springer över gatan.
Mm.
Men så ser inte hon på det. Jag pratar ju egentligen i framtiden och hon pratar här och nu. Om jag bara skulle svara då så här, jo, därför att jag säger det. Mm. Det är så extremt opedagogiskt och ganska otrevligt, tycker jag, att prata så mot ett barn. För att också så här, för att jag, det kan du ju alltid göra, för att i egenskap av förälder så, och en vuxen person, så har man ju alltid ett övertag. Och det är jäkligt synd när man använder det övertaget på så sätt. För det bottnar ju bara i lathet, att inte orka göra en ansträngning att förklara så gott det går då.
Ja, men jag tänker just det, för att om man lever efter den tesen att man hela tiden ska förklara barnet varför de ska göra saker, så blir det ju nästan, finns det inte några fall?
Outhärdligt.
Ja, men alltså, du måste gå och lägga dig nu. Varför då? Du är ju uppe.
Ja,
men därför att Ja, och till slut så blir argumentationen att man nästan är ett biologiskt resonemang. Ja. Du är 6 år, du måste, nej, men... ditt blod, du återställer inte samma, du måste ha en viss sömn och så.
Nej, men alltså... så kan det vara. Och så, just det där kan man hamna i också. Mm. Du är uppe, jag tror hon har sagt det, det säger hon inte, för det har hon fattat liksom att ja, så är det. Men då får man ju säga så här, ja, jag är uppe, men jag är vuxen och jag behöver inte sova lika mycket. Så det accepterar hon.
Hon
hon kan ju försöka, men alltså, det gäller ju bara, man får ju föra argumenten, för detta tänker jag, där har ju jag rätt. Jag behöver ju inte sova i lika många timmar som hon. Mm.
Hänvisar du till forskning och sånt också?
Därför att råd och rön påvisar det faktum att ett barn... Nej, men jag tycker att det ofta är det ju liksom rätt kul också. Hon är så extremt så här stridslig, eller inte stridslig, men argumentationslysten kring allting. Och jag tänker att i grunden är det bra. Sen ibland är man ju bara aptrött liksom. Mm. Och har mindre tålamod än andra gånger. Men jag tror att det är liksom... Jag tror man utvecklar någon slags fritänkande sida i det också.
Jag har ju jobbat med dig i olika program. Mm. Och just gränslösheten har ju varit din absoluta styrka som komiker. Mm. När upptäckte du att du var rolig som barn?
Som barn?
Ja. Upptäckte du att jag gillar att få folk att skratta?
Jo, jag ska säga, jag vet faktiskt, jag har faktiskt ett tydligt minne av det. Jag höll nog på och försökte vara lite rolig så här i skolan och mellanstadiet och högstadiet och sådär. Lite roliga timmen försökte väl liksom med alltså begränsad framgång, ska jag säga. Men jag minns, det här var ju ganska stor, jag var utbytesstudent i USA när jag var mellan 9:an och 1:an på gymnasiet. Det var ganska tidigt, de flesta åkte lite senare. Så jag åkte direkt till gymnasiet, jag var bara 15 och var borta ett år. Eller jag var inte borta ett år, för jag blev hemskickad, för jag var ju gränslös.
Blev du hemskickad?
Jag blev hemskickad.
Varför då?
Det bottnade i att jag satt bredvid en tjej på biologin. Mm. Och vi satt och ritade bilder och skickade till henne. Då ritade jag en bild på en gubbe som hade en enorm penis, stor som en buss. Mm. Och skickade till henne, tyckte jag var kul. Och det tyckte inte hon, då blev hon plötsligt arg. Och lite kränkt då. Och sen gick hon till läraren med den och sådär. Och sen så läraren ringde rektorn och jag blev uppkallad till rektorn. Lång historia. Jag blev hemskickad. De tyckte det var ett enormt... Man får inte rita snoppar. Det här var i Florida 1990. Det har nog hänt lite där sen dess också. Och så kom jag till rektorn och sa så här, well, Mr. Magnusson, I know you're Scandinavian and you don't have the same view of sexual depicting... But this is not acceptable. You cannot draw penises this size. Okay. Och så blev jag avstängd i 2 dagar. Hur som helst, det slutade med att jag blev hemskickad. Men jag minns att när jag kom hem, då var jag, så jag kom hem på våren 1991. Den tiden och den sommaren, att jag växte ändå mycket på den här tiden i USA. Man var borta hemifrån. Och jag mognade nog i viss mån, eller blev liksom... äldre. Jag minns en intellektuell mognad och att jag kände mig så mycket smartare när jag kom hem. Mm. Det kanske är lite Sanita Ekberg, Dolph Lundgren, man kommer från USA och känner sig bättre. Det var inte det, men jag minns att den sommaren så att folk tyckte att jag var witty och att jag var liksom kul. Mm. Jag var 16 år och jag kände att jag hade liksom världen i min hand och det var något som hände där som jag tror var... Men under den, då tror jag att jag under gymnasiet framförallt så förstärktes det där. Jag var rätt säker på att jag skulle liksom, jag ville göra film. Det var det enda jag visste säkert. Jag visste inte exakt hur, jag visste inte på vilket sätt eller sådär. För så här, sen pluggade jag utomlands igen då, jag pluggade på college som filmhistoria och massa grejer. Och sen så kom jag hem och då hade jag med mig bagaget, då hade jag sett det amerikanska tv-programmet Trigger Happy TV som jag tyckte var väldigt roligt. Och tänkte att jag ville göra någon svensk variant av det där. Och sen så gjorde jag en pilot tillsammans med en god vän som jag också träffade i USA som heter Joakim Franke som var pluggade film där borta. Vi gjorde en pilot på det här, skickade runt det och fick göra ett eget program. Det var ju helt revolutionerande för vi skickade runt till alla stora tv-kanaler och alla hörde av sig och ville göra något med det här. Mm. Och jag var då 25 eller 26 och tyckte, det var ju superstort. Och sen så hamnade jag på ett produktionsbolag, eller vi, och började göra det här programmet och gjorde det en säsong. Och där jobbade även David Hellenius med ett annat program som heter Ventil. Det här programmet som jag och Jocke gjorde hette Pyjamas. Och sen så lärde vi känna varandra och blev kompisar och sen så tog jag in David i programmet helt enkelt. Mm. Och det var ju, och då hände det ju väldigt mycket mellan oss i det. rent så här humormässigt och så. Mm. Så det betyder ju...
Kom Kristin in där också på pyjamas?
Ja, hon var med lite grann där. Mm. För David och Kristin kände varandra tidigare. De gick på gymnasiet, de gick i samma klass.
Mm.
Så David tog in Kristin. Hon var med lite grann så där. Och sen så... sen ledde det ena till den andra. Och sen blev det då Hey Baberiba i TV4. Mm. Och då var Kristin med. Liksom.
Just det.
Ja.
Ja, det är intressant. För när jag har jobbat med dig i liknande program också, när du sitter själv Magnusson. Och just din gränslöshet som du beskriver som liten har ju varit ett unikum som jag faktiskt inte kunnat se så väldigt mycket hos svenska komiker. Just din fullständigt orädsla. För, du kan alltså gå fram till en fullständigt främmande människa, stå liksom 3 centimeter från ansiktet och bara säga "Hello chap, how you doing? Would like to follow me?" Sådär. Och det där är ju både läskigt att säga. För att man känner att det där... Hur kan man göra något sånt? Ja. Men du har inga problem med det.
Nej.
Hur kommer det sig att du inte har den rädslan för det? Eller genansen för det?
Vet inte. Jag tror att jag tycker att just att gå fram och liksom larva sig på olika sätt. Jag tycker att det är fortfarande så otroligt roligt. Och jag ägnar mig åt det fortfarande. Så senast häromdagen så var det en väldigt märklig person som stod bakom disken, och då kan jag inte låta bli att bara göra en gubbe. Som den.
Vad gjorde du då?
Nej, men jag spelade liksom en pappa som blev lite för privat. och bara klaga på kroppen och sådär, och så blir det... Prata om laktostabletter. Och
detta utan kamera, ingenting. Bara ditt privatliv.
Ja,
alltså.
Jag mår mycket bättre när jag får alltså, nej, men det, också, det handlar också om att uppa vardagen lite grann. Det är så, och framförallt när man träffar folk som är så här genuint solid aptråkiga, fullständigt humorlösa, då kan jag inte liksom, då bara triggas något igång i mig. Då måste jag liksom... Jag tänker så att man lever en liten stund, så man kan väl larva sig lite. Allting blir så mycket roligare då när man inte tar saker och ting på sig.
Men folk måste väl känna igen, det är Peter Magnusson som gör en gubbe.
Jo, men fast det gör de ju såklart ibland, fast det är absolut inte alltid, och ibland, jag vet inte om de är med, jag vet inte. Men för att svara på din fråga där med att gå fram till folk, men det tycker jag inte är jobbigt. Jag tycker det är kul.
Var kommer orädslan ifrån?
Jag vet inte. Jag tänker så här, vad är det att vara rädd för? Men vi lever väl i en kultur här där folk, kanske framförallt i Sverige, jag tror att det kanske är någon svensk företeelse, folk är rädda bara för lite friktion i ett umgänge, i ett möte, när det blir liksom just när det blir lite pinsamt. Där vill jag vara, för att jag känner att jag behärskar det så bra, för att jag vet att alla andra blir liksom, tycker att det är så fruktansvärt jobbigt, och jag blir liksom road av det på något sätt.
I Hey Baberiba gjorde hon ju när av kungafamiljen, och rätt mycket hur de såg ut med underbett på Victoria och allt det. Har man kunnat göra det idag i dessa tider, tror du?
Det är väldigt mycket vi gjorde i Hey Baberiba som absolut inte skulle kunna göras idag. Det brukar jag och Staffan Lindberg prata om, som var producent och regissör för det programmet, att hur mycket som har hänt på ganska kort tid och hur mycket känsligare allting har blivit.
Vad tycker du om den utvecklingen?
Det finns flera sidor av det myntet. Å ena sidan så är det ju ljuvligt för en komiker. Ett väldigt ängsligt klimat är ju mumma om man vill skapa skratt. På ett sätt blir det ju enklare därför att det krävs mindre. Å andra sidan blir det mindre enkelt ifall man faktiskt blir censurerad, och för producenterna och alltså plattformarna inte vågar sända ut saker och ting.
Är du rädd för att kränka folk?
Nej, jag är inte så rädd för att kränka folk. Men det är verkligen inte. Däremot så försöker jag inte kränka folk för kränkandes skull. För det är ganska tröttsamt och ganska banalt och ganska enkelt. Det kanske jag gjorde förut, tidigare i min karriär, typ när vi gjorde Situation Magnusson. Det var ju lite så här, kolla här då, ska ni väl säga. Vad sa ni nu då? Och jag tror att de flesta komiker som börjar när man är yngre går igenom den perioden. Att när man är 25 så gör man konstiga låtar, och jag tänker på den här knulla barn låten. Vem var det som gjorde den?
Simon någonting, va?
Ja. Och då kan jag tänka så här, inte superprogressivt, liksom inte superfantasifullt, men jag förstår att man har det i sig. Vad händer om jag säger så här? Och så blir det ett jäkla liv och så backar man och så här. Jag förstår fenomenet, vad som gör att man gör det. Sen kan man ju bli liksom, man kanske inte blir superimponerad av den typen av idé, men det är någonting som många går igenom när man är i den åldern. Mm. Man vill testa liksom, man vill se vad som händer. Jag gjorde aldrig sådana saker, men jag gjorde andra barnsliga saker. Men jag är inte rädd för att kränka folk, men jag tänker, om jag ska kränka folk, då vill jag göra det för att jag, inte bara för att, för det känns liksom lite trött bara.
Finns det en röd tråd i ditt skapande, Peter?
Ja, men jag vet inte riktigt vad jag ska... Det är svårt att svara. Jo, ja, men det finns det väl på något sätt. Jag vet inte om jag ska uttrycka det utan att det ska låta platt. Men jag är inte genuint intresserad av människor.
Mm.
God, det är fan, det lät platt. Det gjorde det, fan.
Nu recenserar du dig själv igen. Vi har pratat om det här, Peter. Du kan inte prata utan att recensera dig själv. Det är extremt ängsligt.
Ja.
Du säger en sak och sen recenserar du dig själv. Att ja, men, det där lät så.
Ja, men det är för fantasilöst att säga att man är intresserad av människor.
Varför det?
För att det låter så som ingenting. För det
men
så...
vad i människor är du intresserad av?
Jag ska säga varför det låter platt. För att det säger ingenting. För att alla skulle kunna säga
men
samma sak.
Men säg någonting
som säger
något. Vad är det i människor du är
fascinerad? Jag drivs ju av humor. Jag tycker nog att det är ganska roligt att leva för allra mesta. Och jag tycker att det är roligt med människor. Människors futtighet och min egen futtighet och allt det. Det är väldigt roligt. Människor är väldigt nervösa, ängsliga, rädda för att... Alltså, mer än tidigare. Det hänger också upp i det vi pratade om innan, om pandemier och grejer. Så här, rädslan att göra fel. Så jag tänker så här, kommer pendeln svänga åt ett extremt annat håll?
Mm.
Kommer det vara så? Jag läste faktiskt, jag satt och läste igår om Simone de Beauvoir, som är en spännande kvinna att läsa om.
Ihop med Jean-Paul Sartre.
Precis, och då fick jag reda på det, visste inte jag. Hon hade tydligen, nu ska vi inte grotta ner oss i det här, men på 70-talet, då var det en annan tid, och tidigt 80-talet sådär, då hade de skrivit under någon slags upprop för att tillåta sex med barn, att vuxna och barn skulle få ha sex. Det var flera stora författare och kulturmänniskor som skrev under det här. Det här har kommit upp i ljuset av den här franska profilen som jag inte minns vad han heter, som satt och pratade om hur han drogs till barn i fransk tv på 90-talet. Det förfasas ju folk över det. Man hickar ju till lite grann när man tänker Simone de Beauvoir skrev under det. Tänker, det känns lite
fräscht.
Inte helt modernt. Men det är inte så lång tid sedan. Och någon berättade för mig också att jag tror att det var Vänsterpartiet eller Kommunisterna som hette på den tiden som hade lagt en proposition motion blir det va, på att svenska högstadieskolor skulle införa någon slags knullrum där ungdomarna kunde liksom knulla av sig med frukostrasten och sådär.
Frukostrast?
Ja, det är inte säkert att det heller skulle...
Ligglunch då?
Ja, ligglunch. Det skulle nog inte heller gå helt i takt med tiden om det förslaget kom idag. Men min poäng är så här, att man behöver inte gå så långt. Men, vad är min poäng egentligen?
Om det inte var så länge sedan, vad händer då?
Ja, det känns som att det var en tid då liksom anything goes. Det var liksom en öppenhet för allt. Sen fanns det ju såklart en bred majoritet som till slut sa, men det kanske inte är så trevligt. Men poängen är att idag, om man tänker att det var en extrem tid kanske. Jag tänker att det var nog det om du jämför med var vi befinner oss nu. Medan vi idag befinner oss på andra änden av skalan, då minsta lilla prepositionsfel i ett uttryck leder till enorm kritik som gör att folk vågar inte öppna munnen, folk vågar inte ha åsikter. De har åsikter, men man yppar dem inte offentligt. Jag gör det inte. Det har jag i och för sig aldrig gjort, för att jag känner att jag vill inte riktigt vara en del av den offentliga debatten.
Men det blir bara de extrema som yttrar åsikter.
Ja, precis. De extrema.
De är båda dikerna.
Ja.
Men om man i mitten försöker ha en sansad diskussion så blir man förpassad till en av de här dikerna.
Ja, för att man säger någonting som inte helt går i linje då. Och sen så, det finns ju då mitten, som där uttrycker sig folk hela tiden, men då är det liksom superofarliga åsikter om och sådär. Och barn ska inte svälta. Nej, det är ingen som tycker och så vidare. Men alltså, det säger ingenting som är intressant eller progressivt eller nyskapande. Men så att, för att gå tillbaka till min luddiga tes här. Om det var en sån här extrem tid, kanske... Och så är vi då i andra änden nu, då folk är livrädda för att säga något överhuvudtaget, så tänker jag, kommer pendeln svänga tillbaka? För den gör ju ofta det. Alltså både politiskt och...
Vad ser du om 30-40 år då? Alltså om du säger pendeln svänger, vad kommer härnäst? Och vad måste komma härnäst efter sådana här grejer?
Jag vet inte, jag tänker att... inte för att jag förespråkar att jag ska komma tillbaka i en tid och Simone de Beauvoir ska förespråka vuxna och sex med barn. Men kanske är det bra ur ett politiskt perspektiv att om folk... Alltså, kanske är så missnöjespartier, extrema partier, mest till höger. Kanske har de kommit upp väldigt mycket på grund av den här ängsligheten och folks rädsla. Mm. Och så kommer någon och säger saker som att, ja men det tycker alla. Vilket alla kanske inte tycker, men det blir, känslan blir så. Då tänker jag så här, om det finns en större öppenhet i samhället så tror jag att det leder till, jag tror att det är positivt. Jag tror att goda saker händer, att bra saker händer. Att och folk... Jag helt enkelt vågar prata mer. Och att det också leder till en större mångfald av idéer och uttryck som jag tror att vi inte har idag. Vi har ju som du sa, vi har ju extremerna. Men de i mitten som tycker lite olika. Så här, men, som jag är lite höger och lite vänster och sladdar runt lite grann. Jag tycker olika saker. Som jag är ofta inte... Jag kan inte sälla mig helt till en viss, någon ideologi alls, men om jag uttrycker någonting åt något håll så vill ju folk direkt, folk vill ju få en i ett fack. Mm. Folk kommer angripa en på grund av ens identitet helt och hållet. Mm. Det lilla försöket jag gjorde, det var 10 år sedan, jag åkte ju fast för sjöfylleri, jag hade druckit 4 öl, det var en helt ny sjöfyllerilag då man inte fick en... dricka något överhuvudtaget. Och så åkte jag fast och så fick jag betala böter då. Och sen så skrev jag en partsinlagad debattartikel kring det här. Jag debatterade mot justitieministern Beatrice Ask i Nyhetsmorgon och så kring detta, för jag tyckte det var en tokig lag. Och de som angrep mig var ju då var det ju mest baserat på vem jag är, min identitet. Det var, budskapet var för att jag tyckte att man skulle få köra dyngrak genom sällskyddsområden och så vidare. Mm. Det var, så var det ju inte.
Nej.
Jag tänkte så här, nu kommer väl någon svara och med argument varför det här är rimligt. Då. Men det var inte någon, till och med, nu får jag inte säga för, jag vet inte om vi pratade om det tidigare. Vad heter hon på Aftonbladet? Lena Melin, va?
Mm.
Hon skrev faktiskt om detta. Jag minns att hon skrev, jaha, Peter tycker alltså att det är rätt. För det hade skett, var någon olycka som hade skett ett antal år tidigare när några barn hade omkommit på sjön när någon körde dyngrak. Det har aldrig varit lagligt för övrigt. Och då menade hon att det tyckte jag var okej. Okay. Och det är så ohedligt, så inte sant. Djupt ohedligt. Och jag tänker, du fan, du är chefredaktör på en av Sveriges, jag tror, är hon chefredaktör? Något sånt där. Hon är, eller politiskt. Mm. Ja. Tänker så här, fan, på din nivå. Om du nu tycker att det här, jag tänker så här, hon blir provocerad. Här är någon komiker som har åsikter. Det ska han fan inte ha. Nu ska jag trycka till honom. Jag tänker så här, men svara mig ärligt istället. Så här, motivera din argument. Svara istället varför jag har fel.
Mm.
Varför kan du inte göra det? Jag kanske har fel. Jag kanske är jättefel, men det får jag aldrig veta. För det var ingen som tog energi till att svara med sig. Nej, men det här, vi tycker så här därför att så här, så här, så här. Utan istället var det liksom identitetsangrepp. Och det är så ointellektuellt och litet och så vidare, så vidare. Och det gör också att man är inte särskilt sugen på att ge sig in i någon diskussion om någonting överhuvudtaget. Fast när jag känner att jag kanske skulle kunna bidra till något i den här diskussionen. Men det gör jag inte.
Jag brukar ställa 5 stycken frågor bara till alla.
Mm.
För att se var de ligger någonstans.
Ja.
Okay. Och kör vi.
Det var kunskapsfrågor.
Ja, kunskapsfrågor.
Nu blir jag nervös. Okay.
Tycker du kul?
Ja, kör.
Huvudstaden i Kanada.
Ottawa.
Roten av 16.
4.
Ja. När blev Skåne svenskt?
1600... Nej, Västfaliska freden tänker jag på nu. 58 var freden.
Ja, det är shit alltså. Det är bra. Var spelar Zlatan nu?
Italien.
Var?
Precis. Det är där har du mina svaga... Nej. Milano.
Ja, Milan till och med. Du får ett halvt rätt för den.
Milan, tack.
Vad heter fåret bräker på engelska? Du har ju bott i USA.
Ja. 4 i USA, 1 i England.
Har de inga får där?
Får bräcker, the sheep... Nej, jag vet inte.
Bleats.
Bleats, nej, jag hade aldrig kommit på.
Fyra, nej, 3,5 rätt fick du. Ja, vi får ge dig 4 rätt för Milano. Ah, okay. Ja, precis. Men det är ju Milan. Men i alla fall, men det är ju det engelska. Eller vad säger jag? Italienska ordet för mig. Är det det? Är det
kanske.
Peter Magnusson, tack så jättemycket för att du ville vara med i toppmöte med Anders S.
Tack Anders S. för att jag fick komma.